Romarbrevet, första kapitlet. Paulus, tjänare åt Kristus Jesus, kallad till apostel, avskild för Guds evangelium, det som han för länge sedan i de heliga skrifterna utlovat genom sina profeter, evangeliet om hans son, han som är av Davids ett efter sin mänskliga natur, men som efter anden, den heliga ande, har bevisats vara Guds son, beklädd med Guds kraft, allt ifrån uppståndelsen från de döda. Jesus Kristus, vår Herre, genom vilken jag har fått nåd och mitt ämbete som apostel, för att hans namn till ära upprätta trons lydnad bland alla hedna folk, även bland er som är kallade av Jesus Kristus, till alla i Rom, som är Guds älskade, hans kallade och heliga. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Först av allt tackar jag Gud genom Jesus Kristus för er alla, därför att er tro blir omtalad överallt i världen när evangelium förkunnas. Gud är mitt vittne, honom som jag ägnar mitt hjärtas dyrkan genom att förkunna evangeliet om hans son. Han vet hur oavlåtligt jag tänker på er och alltid i mina böner ber att det äntligen genom Guds styrelse måtte foga sig så lyckligt att jag får komma till er. Jag längtar efter att få se er för att få förmedla till er någon andlig nådegåva och styrka er. Jag menar, för att vi tillsammans hos er ska få hämta tröst och förmaning ur den tro vi har gemensamt. Ni och jag. Jag vill att ni ska veta, bröder, att jag vid flera tillfällen har beslutat att resa till er för att få uträtta något för evangelium hos er som hos andra hedna folk. Men ända tills nu har jag blivit hindrad. Jag står i skuld till både greker och barbarer, både lärda och olärda. Därför vill jag, så långt det nu beror på mig, mer än gärna predika evangelium också för er i Rom. Ty för evangelium skäms jag inte. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Först juden, men också greken. Den rättfärdighet som kommer från Gud uppenbaras nämligen i evangelium. Av tro till tro. Det är som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Guds fred uppenbaras nämligen från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i sin orättfärdighet undertrycker sanningen. Vad man kan veta om Gud, det ligger nämligen i öppen dager för dem. Gud själv har gjort det uppenbart för dem. Guds osynliga väsen kan ju ses ända sedan världens skapelse. Det kan uppfattas i hans verk på samma sätt som hans eviga makt och gudomsväsen. Därför är de utan ursäkt, fast de kände Gud, prisade och tackade de honom inte som Gud, utan förirrade sig i tomma spekulationer, så att mörkret sänkte sig över deras oförnuftiga hjärtan. När de påstod att de var visa blev de dårar. De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten som föreställer förgängliga människor. Och fåglar och fyrfota djur och ormar. Därför gav Gud dem orenheten i våld och lät dem följa sina hjärtans onda lustar så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De hade ju bytt ut Guds sanning mot lögn och tillbad och dyrkade det skapade istället för skaparen, han som är högt lovad i evighet. Amen. Därför lät guden bli offer för sina vanhedrande laster. Kvinnorna bytte bort det naturliga umgänget mot ett onaturligt. På samma sätt gjorde männen. De övergav det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra. Män bedrev skamligheter med män och fick så på sig själva uppbära den lön som deras avfall förtjänade. Eftersom de inte hade ansett det värt att ha gemenskap med Gud och känna honom rätt, gav han dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde vad som var otillbörligt och blev uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet, illvilja. De blev fulla av avund, modlust, grälsjuka, svek och falskhet. De blev skvalleraktiga, bakdantare, gudsföraktare, våldsverkare, översittare, storskrävlare, påhittiga i allt ont, olydiga mot sina föräldrar, utan förstånd och utan ordhållighet, kärlekslösa och obarmhärtiga. Och fastän de väl känner till vad Gud i sin rättfärdighet stadgat, att de som gör sådant är döden värda, gör de det inte bara själva, utan håller också med dem som handlar så. Andra kapitlet. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. Genom att du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer syndar ju, du också. Du vet att Guds dom verkligen drabbar dem som handlar på det viset. Du tror kanske att just du ska slippa undan Guds dom, du människa som dömer dem som handlar orätt och ändå gör som dem. Eller kanske du tror att man kan ringakta Gud därför att han är så rik på godhet och skonsamhet och tålamod. Vet du då inte att Guds godhet vill driva dig till omvändelse? Genom din hårdhet och ditt hjärtas obotfärdighet hopar du över dig en vrede som kommer att drabba dig på vredens dag, när Guds rättvisa dom blir uppenbar. Då ska han vedergälla var och en efter hans gärningar. Det som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och oförgänglighet, det ska få evigt liv. De som hävdar sig själva och är olydiga mot sanningen och istället lyder orättfärdigheten, de ska drabbas av vrede och förtörnelse. Nöd och ångest ska komma över varje människas själ som gör det onda. Först och främst judens, men också grekens. Men härlighet och ära och frid väntar den som gör det goda. Juden först och främst, men också greken. Ty Gud gör ingen skillnad på folk. Alla de som har syndat utan att ha någon lag, de kommer att förgås utan lag. Och de som syndade fast de hade lagen, de kommer att dömas av lagen. Rättfärdiga inför Gud är inte de som hör lagen, men de som gör lagen kommer att förklaras rättfärdiga. När hedningarna som inte har lagen ändå av naturen gör vad lagen bjuder, så ger de sig själva en lag, fast de ingen lag har. De visar att det som lagen kräver står skrivet i deras hjärtan. Också samvetet hos dem vittnar om den saken, liksom deras tankar, när de kommer med anklagelser mot varandra eller tar varandra i försvar. Så ska det visa sig vara på den dag då Gud dömer det som gömmer sig i människorna genom Jesus Kristus, så som jag fått förkunna det i evangelium. Hur är det nu? Du kallas för jude och litar på att du har lagen. Du berömmer dig av Gud och känner hans vilja och vet vad som är viktigast i livet därför att du hämtar din kunskap ur lagen. Du är övertygad om att du duger som vägvisare för blinda till ett ljus i mörkret, till uppfostrare för de oförnuftiga och lärare för de omogna, därför att du äger kunskapen och sanningen förkroppsligade i lagboken. Du som har lärdomar för andra, har du inga för dig själv. Du som predikar att man inte ska stjäla, stjäl du ändå själv. Du som säger att man inte ska begå äktenskapsbrott, begår du det själv. Du som avskyr avgudadyrkan, roffar du själv åt dig av tempelskatterna. Du som berömmer dig av att ha lagen, vanärar du Gud genom att överträda lagen. För er skull blir Guds namn försmädat bland hedningarna, så står det ju skrivet. Omskärelsen är visserligen nyttig om du håller lagen, men är du en lagbrytare så är du med din omskärelse ändå oomskuren. Om nu en oomskuren håller lagens bud, bör han då inte med sin oomskurenhet räknas som omskuren? Den som kroppsligen är oomskuren men följer lagen blir då till en dom över dig, som trots bokstav och omskärelse överträder lagen. Till jude är man inte genom någon utvärtes, Och omskuren blir man inte genom något som synes på kroppen, utan jude är man invärtes, och omskärelsen sker i hjärtat genom anden och inte genom lagens bokstav. Med den omskärelsen blir man ärad, inte av människor men av Gud. Tredje kapitlet. Vad är det då för märkvärdigt med judarna? Är det någon mening med omskärelsen? Jo visst, i högsta grad. För det första har Gud anförtrott sitt ord åt dem. Om nu några av dem inte har trott det, än sen, inte kan väl deras trolöshet göra Guds trohet om intet. Det vore ju orimligt. Nej, låt det bli klart. Gud är sannfärdig och varje människa en lögnare, så som det står skrivet. För att du ska få rätt när du talar och bli den som vinner när man går till doms med dig. Om nu alltså det orätta hos oss låter Guds rättfärdighet framstå så mycket klarare, vad ska vi då säga? Är Gud kanske orättvis när han vredgas på oss? Om jag nu får tala som om det gällde en människa. Uteslutet. Hur skulle Gud då kunna sitta som domare över världen? Men om nu Guds sannfärdighet genom min falskhet har kommit att te sig så mycket större, honom till ära, varför ska då jag behöva dömas som syndare? Inte kan vi väl göra det onda för att befrämja det goda? Det finns det som smädar oss och påstår att det är så vi säger. De kommer att få sin välförtjänta dom. Vad har vi alltså kommit fram till? Har vi judar något företräde? Nej, inte utan vidare. Jag har ju redan anklagat både judar och greker för att alla sammanstår under syndens välde. Det står ju skrivet, det finns ingen rättfärdig, inte en enda. Det finns ingen förståndig, det finns ingen som söker Gud. Alla har de kommit på avvägar, alla sammans är de ogudaktiga. Det finns ingen som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe, sina tungor brukar de till svek. Huggormsgift döljer sig bakom deras läppar. Deras mun är fylld av förbannelse och bitterhet. Snabba är deras fötter när det gäller ett blodsdåd. Förödelse och elände följer deras spår, och fridens väg känner de inte. Guds fruktan är fjärran från dem. Vi vet att allt vad lagen säger, det säger den till dem som står under lagen, för att var mun ska bli tillstoppad och hela världen står med skuld inför Gud. Ty av laggärningar blir ingen enda människa rättfärdig inför Gud. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden. Men nu har oberoende av lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet som kommer från Gud, genom tron på Jesus Kristus till alla de som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har ju syndat och ingen har kvar den härlighet vi fått av Gud. Alla blir de rättfärdiggjorda, alldeles oförtjänt, av hans nåd, genom den förlossning som kommer till oss i Kristus Jesus. Honom som Gud har ställt fram som ett medel till försoning, genom tron i hans blod. Det gjorde Gud för att visa att han är rättfärdig. Med de synder som tidigare blivit begångna hade han haft överseende i sin långmodighet. Men nu i vår egen tid ville han ge bevis på sin rättfärdighet, för att vi skulle veta både att han själv är rättfärdig och att han gör den rättfärdig som tror på Jesus. Vad blir det då av alla berömliga gärningar? De är utestängda. Enligt vilken lag? Gärningarnas? Nej, men enligt den lag som gäller för tron. Vi menar nämligen att en människa blir rättfärdiggjord genom tro, utan laggärningar. Eller är Gud till bara för judarna och inte lika mycket för hedningarna? Jo visst, lika mycket för hedningarna, så sant som Gud är en. Han som rättfärdiggör de omskurna av tro och de oomskurna genom tro. Upphäver vi då lagen genom tron? Tvärtom, vi stadfäster lagen. Fjärde kapitlet. Vad kan vi nu lära av Abraham, vår jordiske stamfader? Om Abraham blev rättfärdig genom gärningar, då har han ju något att berömma sig av, inte inför Gud. Vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det tillräknades honom som rättfärdighet. Den som har gärningar att åberopa, honom blir lönen tillräknad efter vad han har att fordra och inte av nåd. Men den som inte har några gärningar att komma med, utan tror på honom som gör den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Så prisar ju också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Saliga de vilkas överträdelser är förlåtna, det är vilka synder är överskylda. Salig den man som Herren inte tillräknar missgärning. Gäller nu den saligprisningen bara det omskurna eller även det oomskurna? Vi säger ju, tron räknades Abraham till rättfärdighet. Hur blev den nu tillräknad? Medan han var omskuren eller var han oomskuren? Han var inte omskuren utan alltjämt oomskuren. Omskärelsens tecken fick han som bekräftelse på att han redan som oomskuren hade blivit rättfärdig genom tro. Så skulle han bli fader till alla oomskurna som kommer till tro och blir räknade som rättfärdiga. Och fader till de omskurna som inte bara är omskurna utan också vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade medan han ännu var oomskuren. Det var nämligen inte genom lagen som Abraham och hans ed fick löfte om jorden som sin arvedel, utan det var genom trosrättfärdigheten. Om det som håller sig till lagen vore arvingar, då hade tron gjorts om intet och löftet satt ur kraft. Vad lagen för med sig är Guds vrede. Där ingen lag finns, där kan den inte heller överträdas. Därför fick det ske av tro. För att nåden skulle gälla, så att löftet skulle stå fast för alla hans avkomlingar, inte bara det som räknas till lagens folk, utan också det som tror som Abraham, han som är fader till oss alla. Det står ju skrivet, till fader för många folk har jag utsett dig. Det blev han inför den Gud han trodde på, den Gud som ger liv åt de döda och kallar på det som inte är. Som vore det till. Där inget hopp fanns, där hoppades han ändå och trodde. Och så blev han en fader för många folk, eftersom Gud hade sagt, sådan skall din säd bli. Hans tro blev inte svagare, därför att han såg att hans kropp var förvissnad, 100-årig som han var, och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev bara visare i sin tro. Han gav Gud äran, fullkomligt viss om att vad Gud lovat, det var han också mäktig att uppfylla. Därför räknades det honom till rättfärdighet, men det blev inte skrivet bara om honom att det tillräknades honom, utan de orden gällde också oss, vi som en gång skulle få oss tillräknat att vi tror på honom, som från de döda uppväckte vår Herre Jesus. Han som utgavs för våra synders skull och blev uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Femte kapitlet. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till denna nåd i vilken vi nu står och vi är stolta och glada i hoppet om Guds härlighet. Inte nog med det. Vi är stolta och glada också över våra lidanden. Vi vet ju att lidandet lär oss uthållighet. Genom uthållighet består vi provet. Och som beprövade äger vi hoppet. Och hoppet kommer inte på skam. Eftersom Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Genom den heliga ande som blivit oss given. Ty medan vi ännu var hjälplöst förlorade, gick Kristus när tiden var inne i döden för oss ogudaktiga. Annars vill väl knappast någon gå i döden ens för den som är rättfärdig. Fast kanske någon skulle gå så långt att han dog för en god människa. Men Gud bevisar sin kärlek till oss därigenom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Så mycket mer skall vi nu, när vi gjorts rättfärdiga genom hans blod, bli frälsta genom honom undan vredesdomen. Medan vi var fiender till Gud blev vi försonade med honom genom hans sons död. Hur mycket mer skall vi då inte bli frälsta genom hans liv då vi är försonade? Inte nog med det, utan vi kan också vara stolta och glada i Gud tack vare vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi har fått försoningen. Alltså finns här en likhet. Synden kom in i världen genom en enda människa, och med synden kom döden. Så kom döden att råda över alla människor eftersom alla syndade. Synden fanns i världen redan innan lagen fanns, men synd räknas inte där ingen lag finns. Ändå härskade döden oinskränkt från Adam till Moses, även över dem som aldrig syndat som Adam, genom att överträda en befallning av Gud. Adam är förebilden till honom som skulle komma. Dock är det inte så med nådegåvan som det var med syndafallet. Genom den enes fall hemföll de många åt döden, men över de många flödade långt rikare Guds nåd och den gåva av nåd som kommer från en enda människa, Jesus Kristus. Med den gåvan är det inte som med följden av fallet. Den dom som följde på den endes fall blev oss till fördömelse. Men den nådegåva som följde på de mångas överträdelser, den blev oss till rättfärdighet. Om genom den enes syndafall döden genom den ende kom till herravälde, så skall de som tar emot den överflödande gåvan av nåd och oförskylld rättfärdighet få ett långt bättre herravälde i liv genom denne ende, Jesus Kristus. Alltså, liksom en enda människas överträdelse blev till fördömelse för alla människor, så leder en enda människas rättfärdighetsverk till rättfärdiggörelse och liv för alla människor. De många kom att stå som syndare genom en enda människas olydnad. På samma sätt skall de många komma att stå som rättfärdiga genom en endas lydnad. Lagen blev tillagd efteråt för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där flödade nåden över alla breddar. Liksom synden hade kommit till makten genom döden, så skulle nu också nåden komma till makten genom rättfärdigheten och skänka oss evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre. Sjätte kapitlet. Vad ska vi nu säga? Ska vi bli kvar i synden för att nåden ska bli så mycket större? Uteslutet. Vi som dött bort från synden, hur skulle vi alltjämt kunna leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som blivit döpta till Kristus Jesus, vi är döpta till hans död? Vi begravdes tillsammans med honom genom dopet till döden, för att så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi skulle förnyas till att leva hans liv. Om vi alltså vuxit samman med honom genom en likadan död, så skall vi också växa samman med honom genom en likadan uppståndelse. Vi vet ju att vår gamla människa blev korsfäst tillsammans med honom för att syndakroppen skulle brytas ner, så att vi inte längre kunde göra tjänst hos synden. Är man död, så kan man ju inte längre synda. Men har vi dött tillsammans med Kristus, så är vi förvissade att vi också ska leva tillsammans med honom. Vi vet ju att Kristus inte mera kan dö sedan han har blivit uppväckt från de döda. Döden råder inte mera över honom. Hans död var en död bort från synden en gång för alla. Det liv han nu lever, det lever han för Gud. Så skall också ni se på er själva. Ni är döda för synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Låt alltså inte synden regera i er dödliga kropp till lydnad för kroppens begär. Ställ inte era lemmar till syndens förfogande som vapen åt orätten, utan ställ er till förfogande åt Gud, ni som väcks till liv från de döda och låt era lemmar stå till Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Synden ska inte längre vara herre över er. Ni står ju inte under lagen utan under nåden. Hur är det alltså? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Uteslutet. Vet ni inte att om ni ger er under någon och förpliktar er att lyda honom, så är ni slavar under den ni måste lyda. Det må nu vara synden som har döden till följd, eller lydnaden som har med sig rättfärdighet. Men Gud var det lovad för att den tid är förbi då ni var slavar under synden, och för att ni har blivit lydiga av hjärtat mot den lära som ni anförtroddes åt för att den skulle prägla era liv. Ni frigavs från synden och blev slavar hos rättfärdigheten. Om jag får ta en bild från våra mänskliga förhållanden för er mänskliga svaghets skull. Förut ställde ni era lemmar till förfogande för orenheten och orätten till att göra orätt. På samma sätt ska ni nu ställa era lemmar till rättfärdighetens förfogande till helgelse. När ni var slavar hos synden var ni fria från tjänsten hos rättfärdigheten. Vad fick ni då för lön? Den som ni nu skäms för. Slutet på sådant är ju döden. Men nu, då ni är frigivna från synden och har blivit slavar hos Gud, nu skördar ni en frukt som blir till helgelse, och slutet blir evigt liv. Till den lön som synden ger är döden, men den oförtjänta gåva som Gud ger är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. 7. Ni vet säkert, bröder, jag talar ju till dem som känner lagen, att lagen bara kan befalla över en människa så länge hon lever. En gift kvinna är ju enligt lag bunden vid maken om han lever. Men om maken dör blir hon löst från den lag som band henne vid hennes make. Om hon medan han lever överlämnar sig åt en annan får hon heta äktenskapsbryterska. Men om mannen dör är hon fri från lagen, så att hon inte är någon äktenskapsbryterska om hon överlämnar sig åt en annan. På samma sätt med er, mina bröder. Också ni har blivit dödade bort ifrån lagen genom att inlämnas i Kristi kropp för att överlämnas åt en annan, åt honom som blev uppväckt från de döda. På det viset skulle vi bära frukt åt Gud, ty så länge vi följde vår fördärvande natur var det syndiga begär som lagen väckte verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden. Men nu har vi blivit lösta från lagen genom att dö bort från det som höll oss fångna, så att vi kan tjäna i anden på ett alldeles nytt sätt, inte på det gamla viset enligt lagboken. Vad ska vi nu säga? Är lagen synd? På inget vis. Men synden hade jag inte lärt känna om inte lagen varit. Jag skulle aldrig ha förstått vad begärelse är om inte lagen hade sagt: du ska inte ha begärelse. Men synden fick sitt tillfälle genom budordet och väckte alla slags begärelser till liv inom mig. Till utan lag är synden död. En gång var jag utan lag, och då hade jag liv. Men så kom budordet. Synden levde upp och jag dog. Det visade sig att budordet som skulle ge mig liv, det blev mig till död. Genom budordet fick synden tillfälle att förleda mig, och så dräpte den mig med lagens hjälp. Alltså är lagen helig och budordet är heligt och rätt och gott. Har då det som är gott dragit döden över mig? Inte alls, utan synden gjorde det för att den skulle avslöjas som synd, just genom att dra döden över mig genom det som var gott. Genom budordet skulle synden bli syndig utan gräns. Vi vet ju att lagen är andlig, men jag är kötslig till min natur, såld åt synden. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Vad jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag. Om jag nu inte vill detta som jag gör, så ger jag lagen rätt och vet att den är god. Men nu är det ju inte längre jag som gör detta, utan synden som bor i mig. Jag vet ju att det inom mig, jag menar i mitt kött, inte bor något gott. Viljan finns nog hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill, det gör jag inte, utan det onda som jag inte vill, det gör jag. Om det alltså är så med mig, att jag gör det som jag inte vill, så är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Alltså finner jag den lagen hos mig som vill göra det goda, att det onda alltid finns hos mig. Till min invärtes människa har jag min glädje i Guds lag, men jag ser en annan lag i mina lemmar, den för krig mot den lag som är min håg. Den gör mig till fånge under den syndens lag som finns i mina lemmar. Jag arma människa, vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, genom Jesus Kristus vår Herre. Alltså, sådan jag är i mig själv tjänar jag visserligen med min håg Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. 8:e kapitlet. Alltså finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, så som den försvagades genom köttet, det gjorde Gud. Han sände sin son i en gestalt lik vårt kött, det som synden bor i, för att sona synden och dömde synden i köttet. Så skulle den rättfärdighet som lagen syftar till bli verklighet i oss, som inte drivs av köttet utan av anden. Det som låter köttet råda, det inriktar sig på det som köttet vill. Där anden råder är man inriktad på det som anden vill. Vad köttet åtrår, det betyder död. Vad anden åtrår, det ger liv och frid. Köttets inställning är nämligen fiendskap mot Gud. Det vill inte böja sig för Guds lag och kan det inte heller. Det som låter köttet råda, det kan aldrig behaga Gud. Men ni låter inte köttet råda utan anden, så sant Guds ande bor i er. Men om någon inte har Kristi ande, så hör han honom inte till. Om nu Kristus är i er, så är väl kroppen dömd att dö för syndens skull, men anden har liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande, som uppväckte Jesus från de döda, bor i er, så skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Alltså, bröder, står vi i skuld, men inte till köttet, så att vi måste leva så som köttet vill. Om ni lever som köttet vill, då kommer ni att dö. Men om ni dödar kroppens gärningar med andens hjälp, då får ni leva. Alla som drivs av Guds ande, de är Guds barn. Ni fick ju inte en träldomens ande så att ni åter skulle känna fruktan, utan ni fick en barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn, så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, så sant vi delar hans lidanden för att också dela hans härlighet. Jag menar nämligen att våra lidanden här i tiden ingenting betyder i jämförelse med den härlighet som kommer att bli vår när den uppenbaras. Med brinnande längtan väntar allt skapat efter den stund då Guds barn skall uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom en annans verk, och dock med en förhoppning. Ty även själva skapelsen ska bli fri från sin träldom under förstörelsens makter och få del i den frihet som hör med till Guds barns härlighet. Vi vet ju att hela skapelsen ännu idag samfällt suckar och våndas som i barnsnöd. Och inte bara den, också vi som har fått anden som förstlingsgåva, också vi suckar inom oss och väntar efter den stund då vårt barnaskap blir verklighet och vår kropp förlossas. Det är i hoppet som vi är frälsta. Ett hopp som man ser förverkligat är inte längre ett hopp. Vem hoppas på det som han redan ser? Men om vi hoppas på det som vi inte ser, då väntar vi på det, troget och uthålligt. Så kommer också anden vår svaghet till hjälp. Själva vet vi inte vad vi bör bedja om, men anden själv träder in som vår förebedjare, med suckar som ingen kan kläda i ord. Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad anden vill. Det är ju enligt Guds vilja som han manar gott för de heliga. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans rådslut. Långt i förväg kände han dem. Redan då bestämde han om dem att de skulle bli avbilder av hans son, honom lika, så att sonen skulle bli den förstfödde bland många bröder. De som han förut bestämt, de kallade han också. De han har kallat, de gjorde han också rättfärdiga, och de han rättfärdiggjort, de skänkte han också sin härlighet. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utgav honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Vem kan döma oss skyldiga? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som har uppstått. Han sitter på Guds högra sida. Han manar också gott för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Kanske trångmål, eller ångest, eller förföljelse, eller hunger, eller nakenhet, eller fara, eller svärd. Som det står skrivet, för din skull dödar man oss dagen lång. Vi blir räknade som slaktfår. Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller väldigheter, varken det som nu är eller komma skall, varken någon makt i höjden eller djupet eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. 9 kapitlet. Jag talar sanning i Kristus. Jag ljuger inte. Det betygar mitt samvete i den heliga ande. Det är en djup sorg och ett oavlåtligt kval jag bär i mitt hjärta. Jag ville jag vore förkastad bort ifrån Kristus. Jag själv i mina bröders ställe. Om det kunde rädda dem som är mina fränder av samma blod som jag. De är ju israeliter, de tillhör barnaskapet och härligheten, förbunden och laggivningen, tempeltjänsten och löfterna. Dem tillhör fäderna och från dem leder Kristus sitt jordiska ursprung, han som är över alla, Gud, välsignad i evighet. Amen. Inte så att Guds ord skulle ha blivit om intet. Inte alla hör till Israel som härstammar från Israel. Inte heller är det alla barn av Abraham för att de hör till hans avkomlingar. Nej, genom Isak ska du få en avkomma som bär ditt namn. Det betyder, Guds barn är inte det som är barn enligt naturen, men det som är barn enligt löftet. De räknas som avkomma. Ett löfte var det som låg i de orden. Vid denna tid ska jag komma igen och då ska Sara ha en son. Så var det inte bara med henne utan också med Rebecka när hon bar sin livsfrukt. Barn av samma far, vår stamfader Isak. De var ännu inte födda och hade ingenting gjort, varken gott eller ont. Men Guds utkårelse och rådslut skulle stå fast. Grundat inte på gärningar utan på Guds kallelse. Och därför blev det sagt till henne, den äldre kommer att tjäna den yngre. Det står ju skrivet, Jakob älskade jag, men Esau var mig förhatlig. Vad ska vi nu säga? Inte kan väl Gud vara orättvis? En orimlig fråga. Han säger ju till Mose, jag skall förbarma mig över den jag skänker mitt förbarmande och vara barmhärtig mot den som jag bevisar barmhärtighet. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller ansträngning, utan på Guds förbarmande. Skriften säger ju till Farao: just därför har jag satt dig på din tron, för att jag ska visa min makt på dig och för att mitt namn ska förkunnas över hela jorden. Alltså förbarmar han sig över vem han vill, och vem han vill förstockar han. Nu invänder du väl: varför ställer han oss då till svars? Vem kan stå emot det han bestämt? Men människa, du menar väl inte att en sådan som du kan diskutera med Gud? Verket kan väl inte säga till mästaren: varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den makten över sin lera att han av samma klump kan göra en kruka till prydnad och en annan till simpelt bruk? Men om nu Gud, när han ville visa sin vrede och uppenbara sin makt, ändå med stor tålamod hade fördrag med vredens kärl, de som var bestämda till undergång, om det var sin härlighets rikedom han ville uppenbara på barmhärtighetens kärl, de som han i förväg berett för härligheten, alltså oss som han också kallade, inte judar bara utan även hedningar, så säger han ju också hos Hosea: det folk som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk, och hon som inte var älskad ska få heta den älskade. Och det ska ske att där det förut blev dem sagt: ni är inte mitt folk, där ska det istället kallas den levande Gudens barn. Och Esaias låter ett rop gå ut över Israel: vore en Israels barn talrika som sanden vid havet, kommer ändå bara en kvarleva att bli frälst. Till ett domsord som avgör allt och kommer med hast ska Herren låta utgå över jorden. Och som Esaias har förutsagt, hade inte Herren Sebaot låtit en rest bli kvar åt oss, då hade vi blivit så som Sodom, vi vore Gomorra lika. Vad vill jag alltså säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet ändå har funnit rättfärdigheten, nämligen den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som mödade sig att finna en lag som kunde skänka rättfärdighet, nådde aldrig fram till den. Varför? Därför att de inte sökte den på trons väg, utan ville byggas på sina gärningar. De stötte sig mot stötestenen, så som det står i skriften: se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall, men den som tror på den ska inte komma på skam. 10 kapitlet. Bröder, det är mitt hjärtas önskan och min bön till Gud att de ska bli frälsta. Det betyget kan jag ge dem, att de brinner av nit för Gud, men insikten fattas dem. De känner inte rättfärdigheten från Gud. De försöker upprätta sin egen rättfärdighet. Därför vill de inte böja sig under rättfärdigheten från Gud. Lagen har nämligen fått sin ände i Kristus till rättfärdighet för var och en som tror. Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer genom lagen: den som handlar efter den ska leva genom den. Men den rättfärdighet som kommer av tro, den säger: du behöver inte fråga i ditt hjärta vem ska fara upp till himmelen, nämligen för att hämta ner Kristus. Inte heller vem ska stiga ner i avgrunden, nämligen för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den istället? Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta, nämligen ordet om tron, det som vi predikar. Ty om du med din mun bekänner dig till Herren Jesus och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då kommer du att bli frälst. I hjärtat finns den tro som rättfärdiggör, och med munnen avlägger man den bekännelse som frälsar. Skriften säger ju: ingen som tror på honom ska komma på skam. Här är ingen skillnad på jude och grek. Alla har de samma Herre, och han har rikedomar att ge åt alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn, han skall bli frälst. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de aldrig hört något om? Och hur ska de få höra om ingen predikar? Och hur ska det kunna predikas om ingen sänder ut budbärare? Det står ju skrivet, hur ljuvligt är det inte att höra stegen av dem som kommer med det glada budskapet? Men det var inte alla som ville lyda detta glada budskap. Esaja säger ju, Herre, vem trodde vår predikan? Alltså, tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Men då frågar jag, kanske de inte har hört vår predikan. Visst måste de ha hört den. Över hela jorden har deras tal gått ut och deras ord till världens ändar. Då frågar jag, kanske Israel inte har förstått det? Redan Moses ger svaret, jag ska komma er att avundas de som inte var mitt folk. Över ett hedna folk utan förstånd ska jag låta er harmas. Och Esaias går så långt att han säger, jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Men till Israel säger han, hela dagen har jag utsträckt mina händer till ett ohörsamt folk, ett som säger emot. 11:e kapitlet. Nu frågar jag, har då Gud förskjutit sitt folk? Nej, visst inte. Också jag är ju en israelit, av Abrahams säd och Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk, det som han utvalde. Eller vet ni inte vad skriften säger i berättelsen om Elia? Han ropar till Gud och anklagar Israel. Herre, de har dräpt dina profeter. De har rivit ner dina altaren. Jag ensam har lämnats kvar och de står efter mitt liv. Men vad får han för budskap från Gud? Jag har sparat åt mig 7000 män som inte böjt knä för Baal. På samma sätt finns det också nu i vår tid en kvarleva. Utvald av nåd. Men är det av nåd så är det inte längre genom gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd. Hur är det alltså? Vad Israel söker, det har det inte funnit. Men det utvalda har funnit det. De andra har blivit förstockade. Så som det står skrivet. Herren har givit dem en sömndrucken ande. Ögon som inte kan se och öron som inte kan höra. Allt intill den dag som idag är. Och David säger, låt deras bord bli en snara och ett giller. Låt dem fångas och få sina gärningars lön. Låt deras ögon förmörkas så att de inte kan se. Låt deras rygg beständigt vara böjd. Nu frågar jag, fick de snubbla för att de skulle falla? Tvärtom, deras felsteg blev till frälsning för hedningarna och själva skulle de äggas till avund. Om nu deras felsteg blev till rikedom för världen och deras nederlag till rikedom för hedningarna, vad ska då inte hända när de fulltaligt vänder tillbaka igen? Det är till er hedningar jag nu talar. Eftersom det har blivit min lott att vara hedningarnas apostel håller jag mitt ämbete högt i hopp att kunna ägga mina stamfränder till avund och kanske frälsa några av dem. Om redan deras förkastelse hade med sig försoning för världen, vad ska då deras upprättelse föra med sig om inte att döda får liv? Är det första offerbrödet heligt så är degen det också. Är roten helig så är grenarna det med. Några av grenarna blev bortbrutna och du som kommer från ett vilt olivträd blev inympad bland dem så att också du får din näring ur olivträdets mäktiga rot. Tro alltså inte att du är bättre än grenarna. Tror du det så är det ändå inte du som bär roten utan roten som bär dig. Kanske du säger, grenarna blev bortbrutna för att jag skulle bli inympad. Ja visst, för sin otros skull blev de bortbrutna och för din tros skull får du vara kvar. Ha då inga högre tankar om dig själv utan lev i fruktan. Har Gud inte skonat de naturliga grenarna kommer han inte heller att skona dig. Här ser du Guds godhet och stränghet. Stränghet mot dem som fick falla till marken och Guds godhet mot dig. Om du håller fast vid Guds godhet, annars blir också du borthuggen. Vad de andra beträffar så kommer också de att bli inympade om de inte håller fast vid sin otro. Gud är ju mäktig att inympa dem igen. Ty om du har skurits bort ur det olivträd som är vilt av naturen och mot naturen har blivit inympad i ett ädelt trä, så måste ju det så mycket lättare kunna inympas i sitt eget träd där de av naturen hör hemma. Bröder, det finns en hemlighet som jag vill att ni ska veta för att ni inte ska bli självkloka. Förstockelse har drabbat en del av Israel och så kommer det att vara tills hela skaran av hedningar har kommit in. När det skett, då ska hela Israel bli frälst så som det står skrivet. Från Sion ska förlossaren komma, han ska skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska bli mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. Ser vi på evangeliet är de hans fiender för er skull. Ser vi på utkårelsen är de hans älskade för fädernas skull. Till sina nådegåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Liksom ni förut var olydiga men nu har fått barmhärtighet genom deras olydnad, så är det nu de som varit olydiga medan Gud förbarmat sig över er för att de i sin tur ska få röna barmhärtighet. Så har Gud inneslutit dem alla under olydnaden för att han skulle förbarma sig över dem alla. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar! Vem har lärt känna Herrens tankar? Vem har fått bli hans rådgivare? Vem har först givit honom något så att han nu har rätt till en gengåva? Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet. Amen. 12:e kapitlet. Jag förmanar er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett offer. Levande, heligt, sådant som Gud vill ha det, er andliga tempeltjänst. Anpassa er inte efter den värld vi nu lever i, utan låt er förvandlas genom en inre förnyelse så att ni rätt kan bedöma vad som är Guds vilja, vad som är gott, vad som gläder honom, vad som är fullkomligt. I kraft av den nåd som blivit mig given bjuder jag var och en bland er att inte tänka högre om sig själv än han bör tänka, utan tänka nyktert enligt det mått av tro som Gud har tillmätt åt var och en. Liksom vi har många lemmar i en och samma kropp, men alla lemmarna inte har samma uppgift, så utgör vi, fastän vi är så många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar till tjänst åt varandra. Och vi har nådegåvor som är olika, allt efter den nåd vi har fått. Det kan vara profetians gåva, så långt som tron räcker. Det kan vara gåvan att tjäna just i en viss tjänst. Eller att vara lärare med gåvan att undervisa. Eller att vara tröstare med gåvan att trösta och förmana. Den som delar ut gåvor, han gör det utan baktankar. Den som blivit föreståndare, han är det med nit. Den som övar barmhärtighet, han gör det med glädje. Så blir kärleken uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Älska varandra av hjärtat med broderlig kärlek. Överträffa varandra med hedersbevisningar. Var inte tröga när det gäller nit. Var brinnande i anden, tjäna Herren, glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen. Var med om hjälpen till de heliga, försumma inget tillfälle att visa gästfrihet. Välsigna era förföljare, välsigna och förbanna inte. Gläd er med de glada, gråt med de som gråter. Var ens till sinnes med varandra. Sträva inte efter det som är högt, utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Ge aldrig igen med ont för ont. Vinnlägg er om det som är rätt och gott inför var man. Håll frid med alla människor om det går, så långt det beror på er. Hämnas inte er själva, mina älskade, utan låt Guds vrede ha sin gång. Det står ju skrivet, min är hämnden, jag skall vedergälla det, säger Herren. Utan, om din ovän är hungrig så ge honom att äta, om han är törstig så låt honom dricka. När du så gör samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte övervinnas av det onda, utan övervinn det onda med det goda. 13 kapitlet. Det är var mans plikt att underordna sig de lagliga myndigheterna. Det finns nämligen ingen myndighet som inte är av Gud. Det som finns har sitt uppdrag från Gud, så att den som sätter sig upp mot dem står emot det som är Guds ordning. Men det som står emot hans ordning, de drar en dom över sig. Det är inte för goda gärningar utan för onda som man har skäl att frukta dem som styr. Vill du slippa att frukta för myndigheterna, gör då det goda, så kommer du att bli aktad av dem. Till det är Guds tjänare som ska sörja för ditt bästa. Men om du gör det som är orätt, då har du skäl att frukta. De bär inte svärdet för syns skull. De är Guds tjänare, och genom dem ska vedergällningen och vreden drabba dem som gör det onda. Därför är det nödvändigt att underordna sig, inte bara av fruktan för straff, utan också för samvetets skull. Det är också därför ni betalar skatt. Myndigheterna är ju Guds tjänare, ständigt verksamma för just den uppgiften. Fullgör alltså era skyldigheter mot dem alla. Är ni skattskyldiga så betala er skatt. Är någonting tullpliktigt så betala tullen. Visa respekt för den ni är skyldiga respekt och ära den som äras bör. Stå inte i skuld till någon utom när det gäller att älska varandra. Den som älskar sin nästa, han har uppfyllt lagen. Till det buden, du skall icke begå äktenskapsbrott, du skall icke dräpa, du skall icke stjäla, du skall inte ha begärelse och vilket annat bud som helst. Det sammanfattas i ordet, du skall älska din nästa så som dig själv. Kärleken gör ingenting ont mot nästan, alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Lev nu så, ni vet ju vad tiden lider, att stunden är inne för er att vakna upp ur sömnen. Frälsningen är oss nu närmare när vi kom till tro. Natten är framskriden, dagen är nära. Låt oss alltså kasta av oss mörkrets gärningar och rusta oss med ljusets vapen. Låt oss leva värdigt som man gör om dagen, inte i festande och fylleri, inte i otukt och utsvävningar, inte i kiv och avund. Ikläd er istället Herren Jesus Kristus och klema inte så med kroppen att ni väcker lustarna till liv. 14 kapitlet. Den som är svag i tron ska ni ta emot utan att diskutera hans åsikter. Den ena har tro nog för att äta allt, men den som är svag äter bara grönsaker. Den som äter får inte se ner på den som inte äter, och den som inte äter får inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. Vem är du som dömer en annans tjänare? Om han står eller faller, det är hans herres ensak, men han kommer att stå, eftersom hans herre har makt att hålla honom uppe. Den ene gör skillnad på dag och dag, den andra håller alla dagar för lika. Var och en får se till att han är fullt viss i sitt samvete. Den som helgar en viss dag, han helgar den åt Herren. Den som äter, han äter i tron på Herren. Han tackar ju Gud. Den som inte äter, han gör det också för Herrens skull, och han tackar Gud. Ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren, och dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi Herren. Herren har ju dött och blivit levande igen, just för att han skulle vara en herre över både levande och döda. Men du, Varför dömer du din broder? Eller du, varför ser du ner på din broder? Vi ska ju alla träda fram inför Guds domstol. Det står ju skrivet. Så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böja sig och varje tunga ska betyga Guds ära. Alltså ska var och en av oss göra räkenskap för sig själv inför Gud. Låt oss alltså sluta med att döma varandra. Döm hellre så här. Ingen får lägga en stötesten för sin broder eller något som blir honom till fall. I Herren Jesus vet jag och är fullt viss om att ingenting är orent i sig självt. Bara om någon håller det för orent, då är det orent för honom. Om du nu vållar din broder bedrövelse med det som du äter, så handlar du inte längre i kärlek. Du får inte med din mat dra ner den i fördärvet som Kristus har lidit döden för. Låt alltså ingen få orsak att tala illa om ert goda. Guds rike består ju inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Den som på det sättet tjänar Kristus, på honom ser Gud med glädje och inför människor håller han måttet. Låt oss alltså sträva efter det som leder till frid och inbördes uppbyggelse. Förstör inte Guds verk för matens skull. Visst är allting rent, men det blir ändå något ont för den människa som äter med dåligt samvete. Det är bäst att varken äta kött eller dricka vin eller göra någonting annat om det blir din broder till fall. Den tro du har får du ha för dig själv inför Guds ansikte. Salig är den som inte behöver döma sig själv för det han tillåter sig. Men den som är oviss, över honom faller domen om han äter, eftersom han inte gör det i tro. Allt som inte görs i tro, det är synd. 15 kapitlet. Vi som är starka är skyldiga att taga på oss de svaga skröpligheter och inte leva som det passar oss själva. Var och en av oss ska leva som det passar hans nästa, honom till gagn och uppbyggelse. Även Kristus levde ju inte som det passade honom själv, utan efter skriftens ord. De smädelser med vilka man smädade dig, det drabbade mig. Allt det som skrivits för så länge sedan, det har nämligen skrivits till undervisning för oss, för att vi genom den ståndaktighet och den tröst som skrifterna ger oss ska hålla fast vid vårt hopp. Men ståndaktighetens och tröstens Gud, han giver er att inbördes tänka samma tankar, sådana tankar som kommer från Kristus Jesus, så att ni endräktigt med en mun prisa vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Ta alltså emot varandra så som Kristus har tagit emot er, Gud till ära. Jag menar, för de omskurna blev Kristus en tjänare för att visa att Gud talar sanning och för att bekräfta löftena till våra fäder, men också för att hedningarna skulle få prisa Gud för hans barmhärtighet, så som det står skrivet. Bland hedningarna skall jag prisa dig och lovsjunga ditt namn. Och på ett annat ställe heter det, ni hedningar, brist ut i jubel tillsammans med hans folk. Och åter på ett annat, alla ni hedningar, lovprisa Herren, ja alla folk må upphöja honom. Och återigen hos Esaias, ett skott skall komma av Jesajas rot, över hedningarna skall han härska när han träder fram. På honom skall hedningarna hoppas. Måtte nu hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni får ett hopp som flödar över i den heliga andes kraft. För min del är jag förvissad, mina bröder, att ni själva är fulla av godhet och rikt begåvade med all slags kunskap, så att ni kan visa varandra den rätta vägen. Ändå har jag bitvis varit ganska järv när jag skrivit till er och givit er påminnelser. Jag har gjort det i kraft av den nåd som blivit mig given av Gud. Han har gjort mig till präst åt Kristus Jesus och sänt mig till hedningarna. Med Guds evangelium gör jag prästerlig tjänst för att hedningarna ska bli ett offer som Gud tar emot, helgat genom den heliga ande. Min berömmelse i det som rör Guds sak, den har jag i Kristus Jesus. Jag skulle inte våga tala om något om det inte vore Kristus som gjort det genom mig för att föra hedningarna till lydnad. Genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom kraften av den heliga ande. Så har jag fullgjort min plikt mot Kristi evangelium från Jerusalem, runt omkring ända till Illyrien. Jag har satt min ära i att inte förkunna evangelium där Kristus redan var känd, för att inte bygga på en grund som någon annan har lagt, utan det skulle bli som det står skrivet: det för vilka intet blev förkunnat om honom, det kommer att få se, och det som inte hört, det kommer att förstå. Därför har jag också så många gånger blivit hindrad att komma till er. Men nu har jag inte längre något arbete som väntar i dessa trakter, och sedan flera år har jag längtat att få besöka er när jag reser till Spanien. Jag hoppas nämligen att på genomresan få besöka er och bli utrustad av er för färden dit, sedan jag först någorlunda fått stilla min längtan efter er. Men nu reser jag först till Jerusalem på uppdrag av mina medkristna. Makedonien och Akaja har nämligen velat ge ett bevis på sin samhörighet med de fattiga inom församlingen i Jerusalem. Så har de beslutat, och de står ju också i skuld till dem. Har hedningarna fått del av deras andliga tillgångar, så bör de i sin tur bistå dem med sina jordiska. När jag är färdig med detta och har lämnat gåvan i gott förvar, tänker jag resa till Spanien och besöka er på vägen. Jag vet att om jag kommer till er, så kommer jag med ett fullt mått av välsignelse från Kristus. Jag ber er bröder för vår Herres Jesu Kristi skull och vid vår kärlek i anden, att ni kämpar vid min sida genom att bedja till Gud för mig. Be att han räddar mig undan de otrogna i Judeen och att mitt uppdrag i Jerusalem blir väl upptaget av de kristna där. Då kommer jag med glädje till er, om Gud så vill, för att tillsammans med er hämta nya krafter. Fridens Gud vare med er alla. Amen. 16 kapitlet. Jag anbefaller vår syster Febe åt er. Hon är diakonissa hos församlingen i Kenkree. Ta emot henne i Herren på ett sätt som är värdigt oss kristna och hjälp henne med allt där hon behöver er hjälp. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig. Hälsa Priska och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus, som riskerade sin egen hals för att rädda mitt liv. Det är inte bara jag som tackar dem, utan hedningarnas alla församlingar. Hälsa också dem som samlas i deras hus. Hälsa också min käre Epenetus, han som kom till Kristus först av alla i Asien. Hälsa Maria som arbetat så hårt för er skull. Hälsa Andronikus och Junias, mina landsmän och medfångar, som har så gott namn om sig bland apostlarna och som tidigare än jag kom till Kristus. Hälsa Ampliatus, min käre vän i Herren. Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristi tjänst, och min käre Stachys. Hälsa Apelles, han som bestått sitt prov som kristen. Hälsa dem som hör till Aristobulus hus. Hälsa min landsman Herodion. Hälsa dem hos Narcissus som är kristna. Hälsa Tryfena och Tryfosa, de trägna arbetarna i Herrens tjänst. Hälsa den kära Persis som arbetat så hårt för Herren. Hälsa Rufus, honom som Herren har utvalt, och hans mor som varit en mor också för mig. Hälsa Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas och de bröder som bor hos dem. Hälsa Philologus och Julia, Nerves och hans syster och Olympas och alla kristna som är hos dem. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla Kristi församlingar hälsar er. Jag förmanar er, bröder. Se upp med dem som vållar oenighet och bringar andra på fall. Tvärt emot den lära som ni har undervisats i. Vänd er bort ifrån dem. Sådant folk tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk. De bedrar godtrogna människor med sina insmickrande och välsvarvade fraser. Men er lydnad är ju känd för alla. Därför glädjer jag mig över er och önskar att ni ska bli fullärda i det goda, men obevandrade i det onda. Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herres Jesu Kristi frid vare med er. Min medarbetare Timoteus hälsar till er. Så gör också mina stamfränder Lucius och Jason och Sosipater. Jag, Tertius, hälsar till er. Det är jag som har skrivit brevet i Kristi tjänst. Gaius hälsar er. Han har öppnat sitt hem för mig och för hela församlingen. Erastus, som för stadens räkenskaper, hälsar till er, liksom brodern Quartus. Honom som förmår styrka er genom det evangelium jag predikar, budskapet om Jesus Kristus och genom den uppenbarade hemlighet som sedan i värdliga tider varit fördold men nu har förts fram i ljuset och kungjorts för alla folk genom profeternas skrifter och genom den evige Gudens befallning att alla folk skulle föras till trons lydnad, honom, Gud, den ende, den alena vise, uppenbarad i Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evighet. Amen.